Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är
för
dålig.
Fan, bajsa
jag tycker, jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag heter Robert Svensson och jag jobbar som personlig tränare och före detta programledare för Fitnesspodden. Idag så måste jag förvarna lite att på vissa punkter så kan det finnas lite störande ljud, men det är för att inspelningen gjordes helt och hållet i rullande bil och det är enda avsnittet som är så. Så jag får ändå tacka BMW Bavaria Solna för att ni ordnade en så pass lyxig bil att inte hela inspelningen blev förstörd. Så stanna kvar och lyssna på programmet där vi får höra historier och anekdoter från en kille som har varit med i en UEFA Cup-final. För er som har råkat halka in på den här podden som heter Bakom framgången, så har jag idag med mig Glenn Schiller, som är en gammal legend som var med i IFK Göteborg bland annat 1982 när IFK vann UEFA-cupen mot Hamburg. För er som är lite mindre fotbollsintresserade så är han en fjärdedel av anledningen till ramsan Alla heter Glenn i Göteborg.
Stämmer.
Då du och tre glännare till, men du är väl den mest framgångsrika av dem då, eller?
Nej, ja, var ju snällt. Du hörde, jag pratade precis med klubbdirektören i Djurgården och han sa, du är nog den enda som kunde förvalta 1902 så bra.
Den grejen med, hur går den ihop sig? Att man går ifrån IFK Göteborg och sen in i Djurgården?
Jag och en tränare, Gunde Bengtsson, var i Blåvitt och... Ja, han kom inte överens helt enkelt. Så jag hade kontrakt 1987 också. Då ringde Björn Westerberg som hade varit min tränare i Blåvitt också. Och han hade tagit upp Djurgården i Allsvenskan. Tog jag tåget upp och tänkte jag skulle stanna här i 2 år. Men nu har jag blivit här i 30 år. Så det berodde på att jag och Gunde Bengtsson inte kom överens. Fotbollsmässigt på den tiden så var ju Blåvitt mycket bättre, men... För mig personligen så var det kul att komma till Stockholm, måste jag säga.
Vad tänkte du första gången du hörde den här ramsan som vi nämnde där i början?
Ja, då hade jag flyttat hit upp. Den kom ju inte redan. Den var inte igång då. Det var roligt i början att det var så här mycket. Men nu har det väl blivit lite tjötigt. Men det är ju roligt. Vi har ju skapat något.
Berätta om det som du känner är det allra största som har hänt i karriären.
Ja, det är UEFA-cupen 82. Det är inget som kan slå det. Vi är ett gäng så gott som amatörer kan man väl säga. Alla hade lite olika jobb. Jag gick i snickarlinjen. Strömberg jobbade på ICA. Hussein var elektriker. Tord Holmgren rörläggare. Så det var en jättemix av folk. Nu ska man äta rätt och det är sova rätt. Och det är rätt mycket man måste ändra på.
Ja, för en av de frågorna som jag hade där, det passar ju bra nu då. Vad skiljer... Säg den tiden när du spelade där och åstadkom de här grejerna jämt emot dagens fotboll och dagens lag.
Vi var ett väldigt bra fotbollslag. Det går inte att sticka under stol med. Det var fantastiska spelare allihop. Vi hade roligt. Och problemet är väl nu, om vi nu ska börja prata om mat och sånt, det kan vi ta lite efter. Men problemet är ju nu att det är ju inga som stannar kvar nästan, utan fort det blir någon som är bra. Då köper någon större klubb än en klubb som har mer pengar helt enkelt. Så det är lite spännande nu att se vad Malmö kan göra med alla sina pengar när de kan behålla bra fotbollsspelare. Så att alla behöver pipa iväg. Och på den tiden så var det också att mat, vi kom ifrån våra jobb och sen tränade vi 2 timmar eller 1,5. Och sen var det hem. Men vi tränade faktiskt 4 dagar i veckan ändå. Plus match. Så den största skillnaden är väl att... fotbollsmässigt så är det ingen skillnad. Men lagmässigt så blir det då att de kan inte behålla sina fotbollsspelare tillräckligt länge. Så att de kan bli ett bra lag.
Vad gör det med gemenskapen då? Om man jämför det ni hade, hade ni den här kärngemenskapen?
Ja, det hade vi. Men vi hade också grupperingar. Så det var inte det att man älskade alla. Men vi hade en bra gemenskap. Alla visste vad de skulle göra. Så det var inga bekymmer. Och det var samma idag. Man kan inte älska alla. Men...
UEFA-cupen, det är det största som du har gjort. Kan du berätta hur den matchen kändes? Finalen?
Finalen, den började lite olyckligt för mig. Jag glömde faktiskt mina skor i Göteborg eller hemma. Och sen skulle jag vara på bänken. Jag skulle inte komma in eller vara med från start. Och då är det så att de som ska spela, de 11, de får ju använda, gå på toaletten och göra allting först. Och sen kände jag, nu vill det vara min tur då, så tänkte jag gå in och sätta mig och läsa programbladet. Och när jag var klar med det så kom jag ut och hade alla gått ut. Inte en käft var kvar i omklädningsrummet. Och jag hörde hur jublet steg ute på arenan. Så jag stod mig där och bankade minst då 5, 7, 8 minuter. 9 minuter kanske.
Inlåst?
Inlåst på toaletten i de här katakomberna. Innan en vaktmästare hörde mig, va. Nu har jag hört lite versioner vad som sades på bänken, Magnus. Att jag var uppe och värmde upp, men det var jag inte. Utan jag kom springande från omklädningsrummet och Svenne sa, Hussein är skadad så du måste hoppa in. Och det var efter 12 minuter. Så jag kom egentligen direkt från toaletten och hoppade in och så spelade UEFA-cupen. Efter 12 eller 13 minuter, jag kommer inte ihåg riktigt när jag kom in. Men det var direkt från toalett in på match. Och det fungerar ju.
Nej, underbart måste jag ju säga.
Ja, det är det ju. Man kan väl säga också att det kanske var skönt att jag slapp att tänka så mycket, utan det var bara att gå rakt in. Men det är ju någonting som har slagits upp i Europa också. Jag kommer inte ihåg vilken stor engelsk tidning som hade det. De 15 största händelserna. Det får man väl säga inom parentes för min då, men det stod så. Och då var jag på plats nummer 11. Och mitt toalettbesök. Skapar man inte något annat fick man skapa det här.
Jag har ju en... Anledningen till att du sitter här är ju att en av mina kunder, Magnus Uggla, sa: Robban, du måste ha med Glenn. Han är suverän, han är riktigt god göteborgare, du kommer älska honom. Och på den vägen är det. Nu har ju han har ju berättat lite grejer som jag inte riktigt har fått veta vad det handlar om. Men du hade tydligen någon utlandssession där. Jag vet inte om du var någon proffs... kontrakt, Atalanta eller någonting pratar han om. Kan du förklara vad han menar? För du verkar förstå vad det är han är ute efter i alla fall.
1979 så hade Seattle ringt och frågat om jag och Reine Almqvist ville komma över. Och det hade absolut, det är klart vi ville. Jag var bara 19 år då, så jag tänkte det var ju perfekt. Reine var lite äldre. Och då sa de att de ville ha ett möte i London. Och jag och Reine flög ner. Drack någon öl eller två. Och så helt plötsligt så sa Reine: Skille, nu är du tyst, nu kommer de. Då ställer jag mig upp i mittgången och skriker: Hello Seattle, here I come. Efter det fick jag inte säga det ut. Och Reine blev proffs och jag fick åka hem. Det gick fort. Det var ju synd. Det var ju inte så mycket pengar på den tiden. Men något hade blivit. Han kom hem med en Camaro i alla fall. Regn. Löpning har jag hatat i hela mitt liv. Jag har aldrig sprungit en meter för mycket.
Nej, men det ingår väl lite i fotboll kan jag känna, att man ska springa ibland.
Jo, på plan kunde vi springa, eller jag springa. Men jag har aldrig gillat att springa runt, eller någon milen eller något sånt. Det är kanske det jag skulle gjort.
Satsat mer på löpningen.
Nej, jag kunde satsa på mycket mer. Jag måste säga, det var lite av mitt problem, jag var väl inte sådär 100% inställd på att jag skulle vara. För det var bara någonting som följde med mig. Allt gick bra hela tiden. Han spelade i statslagen och U21-spel i landslaget. Och var på väg någon gång till A-landslaget när Laban pratade med mig. Men...
Skulle man kunna kalla dig en talang där som inte riktigt behövde kämpa så mycket
precis,
för det?
Precis, det var mitt stora problem, tror jag, att jag var för mycket talang.
Har du någonting som du känner, det här hade jag fan kunnat göra bättre om jag bara hade brytt mig lite?
Jag måste säga, det var inte det att jag inte brydde mig. Men jag kanske skulle ha ökat ett kol till, alltså lagt i en växel till. En sak med, jag flöt ju med på något sätt hela tiden och jag var inte den. Jag var ju glad människa och är en glad människa och hade alltid kul ändå. Och jag kom ut en morgon och så kom jag runt hörnet och så låg det en tobaksaffär där. Och så stod det Schilleproffs och jag tänkte perfekt, Schilleproffs på löpet va. Så vände gick upp och så ringde jag till kansliet. Då sa de att Paris Saint-Germain hade ringt mig. Man kan ju tycka att detta tror att det är en skröna nu bara för att Zlatan är det va. Men på den tiden var kontrakten upplevde så att man, även när kontraktet gick ut, då hade man ett år kvar. Då kunde ingen klubb bara ta in allt eftersom. Det var därför Bosman kom. Han hette ju Bosman för han klagade detta. Eller Bosman. Han klagade på detta. Att, för han ville när ett kontrakt går ut, då vill han att det ska vara slut va. Så det är därför många nu som har kontrakt och som är på utgående försöker förhandla lite mer. För de vet att de kan gå gratis och då får man även övergångspengarna kan man väl säga. Jag var egentligen helt enkelt för dyr. Jag var inte tillräckligt bra för att de skulle betala de pengarna. Men nu vet jag inte vilka pengar det var. Om det var 500 000 eller 1 miljon eller 2 miljoner, men mer var det väl inte.
Hur ser det ut med saker som du ångrar? Finns det någonting som du verkligen... Så här, fan, det här gjorde jag. Det var riktigt dumt.
Nej.
Finns ingenting.
Nej. Nu är inte jag den personen heller som tänker tillbaka så heller. Utan jag har haft faktiskt ett roligt liv. Hela mitt liv, måste jag säga. Även om det finns motgångar i vissa saker. Men nej.
Jag hade en intervju med en person som sa... Det finns ingenting jag ångrar, men det betyder inte att jag har gjort dumma grejer. Men jag har tagit lärdom av dem och är tacksam för det. Det tycker jag är en rätt sund inställning.
Absolut. Och jag hoppas jag har gjort det. Tagit lärdom av dem. Men det är inget jag vet riktigt. Kan man säga så?
Djup kunskap.
Precis. Nej, jag har haft det väldigt bra. Mycket goda vänner. Och...
Alla har ju någonting... Någon händelse som har varit jäkligt jobbig, oavsett om det är karriär, om det är idrotten eller om det är privat, som man ändå har fått kämpa sig igenom.
Ja, det där är lite mitt problem va. Att jag tycker inte saker som är jävligt jobbiga för andra, får jag säga så. Så försöker jag lösa det på bästa möjliga sätt och inte tycka att det ska vara så jävla jobbigt. För då kan jag alltid hitta en utgång och tänka om det hade hänt istället. Nu hände bara detta. Även om man fryser fast den händelsen så är den jobbig i sig. Va? Men det kan ju ändå hända ändå mer saker. Om man förlorar pengar och det är liksom sådana här saker. Men jag menar det är bara, man får väl slita igen. Va? Det är ingen idé att gråta över spilld mjölk.
Är det ett sätt att tänka som du har... Alltså som du har gjort medvetet eller har det alltid bara funnits?
Alltid bara funnits. Och där tror jag är lite grann av det här att jag kanske inte... Det var så här. Det menar jag spelar som jag gjorde.
För det här tycker jag är intressant. Det är det här jag vill lite få veta. Är de här tankemönstren någonting som exempelvis elitidrottare har från början? Eller kan det vara någonting som man får för att man är på eller tillsammans med vissa människor, att man är i vissa situationer. Men du kan inte komma på att du någon gång har blivit påverkad till att försöka lösa problemen utan du hade det.
Jo, alltså, det beror på vad du menar med lösa. Jag har löst alla problem. Problemen försvinner ju aldrig. De är ju där. Men jag har inte löst dem på ett negativt sätt. Jag försöker lösa dem på ett positivt sätt. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men jag har aldrig sopat något under mattan. För det går ju inte. Man står ju där man står. Det gäller bara att hitta ett bra sätt att lösa det. Så man inte går ner sig för mycket själv.
Den dagen där du tog beslutet att nu blir det ingen mer idrott för mig. På den här nivån. Vad kände du då? Hur kan du beskriva det?
Direkt efter jag slutade satt jag med styrelsen. Och sen var jag, det hette inte klubbdirektör då, men så var jag lagledare också samtidigt. Så jag var länken mellan styrelsen och fotbollsspelarna. Så jag var med på varje träning och klädde om. Fast jag var tränare då. Jag är inte lagledare, fast jag var med. Så jag var med i fotbollen i 4 år. Väldigt nära en på mig, du vet. Jag var med spelarna, jag beställde resor, det var ett hotell. Och efter det så satt jag samtidigt och så bodde jag i Täby. Och då öppnade jag Djurgårdens golfklubb som finns kvar än idag. Så jag var ordförande i 12 år i Djurgårdens golfklubb. Och sen satt jag i någonting som heter överstyrelsen, eller alliansstyrelsen. Där sitter alla som är ordförande i respektive klubb. Och sen hade vi lite veteranfotboll med Blåvitt. De ringer en och frågar om jag ska vara med på någon sommargippo, men jag vet inte.
Skulle du hålla för det, eller skulle
nej,
du...
Nej, absolut. Du håller inte. Och så, jag tränar inte speciellt mycket. Jag går varje morgon, måste jag säga. Men jag tränar inget. Alltså, konditionen är ju inte som den ska vara. Och sen musklerna. Förr kunde jag slå en 30-meterspass utan att anstränga mig. Men nu får jag ställa bollen och backa 5 meter och ta sats. Det blir helt annorlunda. Man inte...
Du har inte funderat på att sakta trappa upp med lite träning?
Jo, absolut. Och jag har väl försökt också. Men gymkort är lite svårt. Jag vill ha en grupp. Det är lite roligare när man är en grupp. Det enda roliga jag har på gymmet när jag är där, det är att jag... Efter varje gång jag har gjort någonting, då har jag alltid höjt vikterna. 40 kilo, så den som kommer efter trodde jag, oj, kan han lyfta så mycket? Ja. De sitter fast.
Jag som jobbar i gym och plockar de där vikterna varje gång, du vet. Det är sådana som dig jag hatar, vet du.
Ja, men jag lyfter inga lösa vikter, utan jag menar i maskinen bara, så drar jag ut den här spärren eller sprinten.
Har du hållit på mycket så med så kallade djävulskap under...
Ja, det är hela faktiskt. Ja, det är all möjlig skit, men det började ju faktiskt i Djurgården. Det var ju mest Hussein och Tobias Nilsson som var de... Du vet, det var när jag kom upp till Göteborg, eller till Stockholm. Så var det med skämt, och det är inte bara djävulskap, men skämt och... Jag sa, fan, ska du gå ut med den skjortan? Och de tittade på mig, men gud, de nästan började gråta. Jag tänkte, vad är, jag skojar ju bara, den är jättefin. Men då hade inte de den humorn innan i Stockholm här. Att man kunde skämta om det. Va? Jag tänkte, nästan fick man smäll. Det var det finaste de hade.
Det funkade bättre i Göteborg då, de lite hårdare skämten?
Ja, sen kom de igång. Ja, det gjorde det i början. Sen började ju folk lära sig också. De tycker det är ju rätt roligt, för det är inget, man mobbar inte, utan det är bara ett sätt att säga att man älskar dig, va? Fast det är ett jävla konstigt sätt, kan ju några säga, tycker jag. Men det är ändå det.
Har något riktigt sånt när det nästan gick åt HVT på grund av ett sånt skämt?
Vi hade en som hette Tommy Söderberg. Han var ju landslagstränare. En dag kallade han in oss, eller ute på träningen. Vi tränade på stadion då. Så sa han att han suttit hela natten. Pratat med sin familj. Det var ingen som förstod riktigt vad det var. Jag förstod inte heller riktigt vad han menade. Men i alla fall pratade jag, för det var en som hade hånat hans kropp. Och jag tänkte, då, när han sa det så förstod jag vad det var. Va? Jag vet inte hur mycket man kan säga i den här podden. Men då är det så att det finns en bild, en gammal bild. Där det är en som står och fiskar. Och han står naken. Och under ligger en torsk och håller på med honom, va? Eller ha. Och så har han en lite stor mage. Och det var inte torsken som var det illa i berörande, utan det var magen. Och då hade jag kopierat in Tommys ansikte i denna bilden och satt upp på Djurgårdskansliet och nere på träningen. Så där höll det på åt helvete, för han tänkte sluta faktiskt. Och det var ju inte meningen för att, och jag tänker ju inte alls på hans kropp, det var ju inte en tanke. Men vi kom bra överens sen och kommer bra överens nu också när vi träffas. Och, men det var någonting som blev helt jävla fel. Så det ångrar ju mig. Men det var inte meningen för att jag skulle håna honom på något sätt. Jag tyckte bara det var en rolig bild. Det var allt.
Har du någon anekdot som inte riktigt har blivit berättad innan på ett offentligt sätt?
Ja. Jag är ju inblandad, men ändå är det. Jag såg vid U21. Vi hade match i Kiev. En natt rasslade in på mitt och Strömbergs hotellrum. Be om ursäkt nu, men jag tror det var Ravelli, Thomas Hussein och Tommy Holmgren. Och fullständigt rev vårat hotellrum. Och samtidigt på den natten, då hade Svennis blivit rånad. Så när vi skulle iväg på morgonen satt vi i bussen och de släppte inte iväg oss. Det var inget jävel som fattade vad det var. Ja, vi kunde väl förstå vad det var. Men då var det just det, så då var vi tvungna att gå ut, de som hade gjort det. Men vi hade inte gjort det, jag och Strömberg, så då gick de här andra gubbarna ut. Så. De gjorde väl upp på något sätt. Det tror jag aldrig har blivit berättat. Alltså, Svennis blev rånad. Jag kanske var i hans bok. Och det var ju lite synd också när jag var ute med Svennis. Och sen försvann han. Vi satt på teatergrillen och han försvann. Dagen efter började ringa en massa jävla folk. Va? Och då visade det sig att han hade hamnat på ett konstigt ställe. Och sen kommit hem. Och det hade han tagit upp i sin bok. Men så tänkte jag stryker det här att jag hamnade hos den tjejen i Solna. Och allt detta. Jag tänkte vara lugn och ro. Så då när han kom ut började ringa som fan från norska journalister och svenska journalister och allt. Men då visade det sig att han hade sagt till förläggaren, om det nu var. Men det visade att Norge hade glömt att ta bort. Så när de släppte boken kom det ut i Norge. Så om du googlar så kan du se det. Så googla på Glenn Schiller, kommer det upp sexnatten eller vad fan det står. Men jag var inte ens med. Jag visste inte ens vem han var. Vi var bara ner på teatergrillen, satt och käkade och sen försvann han.
Du får möjlighet att ta några till innan vi släpper av det här.
Nej, jag tar inga med nu. Du fräck. Inte inspelat.
Nej, men Glenn, jag får tacka så jättemycket för att du vill vara med i det här.
Tack, tack. Får vi se hur intressant det blir.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.